Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 201, vecka 47 år 2016. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Hej hej.
Tjena tjena. Har ni haft en bra vecka?
Ja.
Absolut. Förutom den här stora besvikelsen med att vi inte blev nominerade. Mm.
Ja, det är sant. Ja. Det hade jag redan glömt faktiskt.
Ja, den överskuggades ganska rejält av det är ju november, så då är det alltid novemberfestivalen och nu kom den ganska sent i november. Det är ju Sveriges största filmfestival för unga oetablerade filmer som vi kör en gång om året i Trollhättan. Vi är inne på 21 året nu som vi har gjort den. De som har lyssnat på oss i något år har nog hört talas om det tidigare. Ja. Det gick av stapeln ute i helgen i varje fall, eller nu i helgen, och det var jättelyckat. Det känns jättebra. Ja, mycket bra film, mycket lyckat arrangemang, roligt, gemytligt, bra. Gemütligt. Inte för att slå på egen trumma, men...
men ändå.
Nej, men det var jättekul. Det har varit en suverän helg.
Ja, vad kul. Mm. Och det framgick kanske inte riktigt, men då är det här svenska podcast... priset heter det väl, som vi inte vill
någon. Jag känner också att det, fan vad snabbt du bytte ämne där, Henrik. Vi har egentligen hunnit liksom, vi måste ju få slicka såren lite här i alla fall.
Ja, men bara så att våra lyssnare vet att det är
ja, det, men, lite sorgebearbetning här.
Jag ska inte hävda mig som någon sorts expert inom det här priset, men jag tyckte att det var väldigt få per kategori, det var bara 5.
Ah, okej.
Okay. Var det så förut? Jag vill minnas att det var många att välja på.
Jag måste erkänna att jag bryr mig ganska lite. Jag tror att jag röstade på oss en gång eller någonting. Jag orkade liksom inte engagera mig.
Några gånger, men,
ja. Däremot hade vi faktiskt blivit nominerade till slut, så hade du tyckt att det var jätteviktigt.
Nej, vet du vad? Jag har faktiskt tänkt på det här. Jag är ju en tävlingsmänniska egentligen. Så egentligen är jag ganska olikt mig. Men jag kommer fram till att jag vill inte att vi ska ha så många lyssnare. Det kanske låter jättekonstigt, men... jag försöker aktivt se åt folk och inte lyssna. Alltså du vet, om någon hör, ja, någon försöker säga, ska vi ses på söndag? Nej, jag kan inte, jag ska göra en grej. Jaha, vad ska du spela in en grej? Jaha, vadå, en podd? Jaha, vad heter den, får man lyssna? Nej, nej, men alltså absolut inte. Du kommer tycka den är jättetråkig, du kommer verkligen inte gilla den.
Det är inget för dig, nej.
Jag vill bara att vi ska ha de liksom som på något sätt har lyckats hitta hit på egen hand och lyckas hitta något litet korn av, jag vet inte, någonting i den här podden.
Du har en egen sållningsprocess helt enkelt som är ganska rigid.
Den är rätt hård, ja. Och jag menar, jag jobbar ändå med reklam. Jag brukar älska att liksom
få upp engagemang. Skomakarens barn, som man brukar säga.
Precis. Ja. Jag känner på något sätt att det här ska vara något annat. Det här ska inte vara någon jävla populistisk skit. Det här ska vara svårt att tycka om och svårt att hitta och ingen skylt utanför affären liksom, utan man får man ska ha inside info om man hittar till oss. Lite så känner jag.
Ja, det är så det har verkligen blivit.
Ja.
Som en svart pub.
Precis. Ja, jag känner mig ändå rätt nöjd. Alltså,
ja, men det är bra. Jag är också nöjd. Jag är glad ändå.
Ja.
Och jag spelar in från Kalmar.
av alla ställen.
Oj, skryt.
Det kan man ju också göra.
Ja, så jag sitter på ett skakigt wifi på ett hotell.
Ja, ja. Än så länge låter det bra.
Ja, men
och jag hade hoppats låta lite mer som David idag, eftersom vi har sett till att vi från nu ska köra på samma mic. Men jag hann inte hämta och installera och sånt innan inspelningen. Så nästa vecka kanske jag ska låta mer som David.
Mm. Det kommer.
Det är inte så att jag helt plötsligt kommer få Davids röst. Men
nej, exakt. Det får för annat.
Kvaliteten kanske närmar sig, jag vet inte.
Ja,
det känns bra i varje fall.
Ja, men det är så, tycker jag.
Ja, ja. Vi, långsamt så utvecklas vi till liksom någon slags halvprofessionell anrättning.
Det är en sorts homogen sörja.
Ja.
Mm, men inte för professionell sörja. Det vet vad jag har sagt. Det ska vara på en viss nivå här.
Ja, exakt. Svartklubb. Svartklubb är det vi siktar på.
Exakt.
Man ska ha det finns en viss risk att man blir stabbad i baren.
Ja.
Absolut.
Ja, men det är en bra liknelse för det här.
Ja, ja men absolut. Vi, Frida, du hade hittat någonting om Sivert Öholm, va, som vi ska ta lite innan vi kör igång.
Mm, Henrik kan få leda den.
Ja, det var så att under veckan då som gick, så helt plötsligt på Facebook så såg jag en kollega till mig som har bara skrivit hen. Ja. Jaha, vad var det här för en meltdown? Och jag tror jag svarade något halvspydigt kring det. Och sen så visade det sig att strax innan det så hade ju Sivert Öholm gjort något väldigt briljant. Han hade delat med sig av ett inlägg och skrivit till lite text då. Så det är egentligen en bild och så har han skrivit till "Hen finns inte". Det skrev igår på ett inlägg med dekalen "Vägra hen". På ett par timmar exploderade inlägget här på Facebook med cirka 1,5 tusen gilla och många kommentarer. Ett fåtal var feministiskt aggressiva, men plötsligt hela tråden spärrad. Konspiration? Frågetecken. Censur? Frågetecken. Fel åsikt? Frågetecken. Åsiktsdiktatur? Frågetecken. Jag tror verkligen inte att det är Gudrun Schyman som manipulerat. Det är hon för stor för.
Mm.
Bara direkt på... Alltså, det är ju så, det här är fascinerande. Nu tar jag en paus härifrån. Att säga att man inte anklagar någon och därigenom indirekt faktiskt anklaga personen.
Ja, exakt.
Ja, det är ju väldigt så här, varför nämna... behöver man ens ta upp det? Det är som att man bara säger, jag tror ju inte att det är min risotto från förra lördagen som har gjort det här. Nej, det är ingen annan som tror heller. Vi behöver liksom ta upp allting vad det inte är.
Men nu, eftersom du har nämnt det, så börjar vi tro att du faktiskt tror det.
Det
finns så mycket reklam som gör en liknande sak, så att ja, våran produkt gör faktiskt det här. Vad man egentligen också... säger att de andra produkterna gör inte det här. Alltså man vänder på konceptet.
Alltså anledningen till att Gudrun Schyman inte har manipulerat, det är inte så här för att hon har ju ingen makt över Facebook. Det är inte därför liksom, utan det är för att hon är för stor för att gå in och låsa trådar på Facebook.
För storsint.
Vi fortsätter här i alla fall med inlägget. Men Facebook är en lurig plattform för samtal, helt tydligt. Vem ger sig själv rätt och redskap att censurera? Slutsats. Ni som reagerade från början, gör om det. Frågan brinner. Det handlar inte om ett pronomen. Istället är hen-lobbyisten ute för att förändra såväl skapelseordning som ett naturligt normsystem. Ta kampen mot hen och för kvinna och man.
Ett naturligt normsystem.
Ja, precis.
Vad fan menar de med det?
Hen. I Sverige säger vi han och hon.
Jag tycker den är...
Hen.
Jag tycker den är så bra, den där som de har gjort om. Man vägrar syskon. I Sverige säger vi bror och syster.
Ja.
Ja. Ja, men precis. Liksom. Ja. Språk förändras, normer förändras, vi förändras, samhället förändras. Det har dykt upp saker som har funnits innan, men de har dykt upp i något slags nytt ljus som gör att vi andra behöver anpassa oss och påverka. Ett sätt som vi använder språket på får en del av befolkningen att känna sig illa till mods. Det är inte upp till dem att anpassa sig, det är upp till oss att anpassa oss.
Ja, och jag gillar också att det är liksom så här, det finns ju flera sätt man kan använda ordet på också. Alla de som emot hen verkar ju inte förstå någonting av hur det ska användas överhuvudtaget.
Nej, alltså, jag sa vad jag precis sa, men hen är ju faktiskt ett praktiskt användbart ord istället för att skriva ut han eller hon i någonting. Mm. När man inte vet könet på personen, eller man det inte är relevant på något sätt med att definiera könet på personen man pratar om, så är det ett jättebra ord att använda istället för att skriva ut tre ord.
Ja, men det är jättesvårt för folk att fatta att det är så här, att hen kan användas även om man vet könet på en person eller tror sig veta. Bara för att det är inte relevant i den historien, så kan man slänga in hen.
Mm.
Det verkar vara jättesvårt att greppa.
Ja,
och tolka det som någon sorts aktivism. Det är ju så fascinerande.
Ja, och folk som säger att man ska ta bort könsindelning. Ja. Nu börjar folk säga hen, då ska inte finnas man och kvinna längre.
Men då är alla hen.
För fan, är du dum i huvudet eller? Mm. Det är aldrig någon som har påstått förutom du.
Nej, och just den här sloganen då med vägra hen, i Sverige säger vi han och hon. Just den visar ju, bara den lilla korta snutten visar ju att man inte förstår att, alltså, för att det som skulle kunna ersätta hen är ju han eller hon.
Mm.
Ja.
Inte och.
Nej, precis. Det är ju en halmgubbe det där egentligen.
Ja.
I Sverige säger vi han och hon. Ja, det är vi alla överens om att man kan säga. Man kan också
men
säga
inte
hen.
Bara. Ja.
Nej.
Man kan också säga gubbstruts.
Ja, kan man också säga.
Man kan också säga, Sivert Öholm, logga ut från Facebook. Det är inte till för dig.
Mm.
Gör dig själv en tjänst och håll dig borta. Jag menar, om man tror på konspirationer och censur för att ens tråd blir låst. Jag har ingen aning om varför den blev borttagen eller
nej,
vad som hände.
Nej, inte det minsta.
Men jag tror inte att det har med censur att göra, om vi säger så.
Nej, inte direkt.
Mm. Men jag gillar också med original... postaren Rolf Borgström som skrev 5 hon och 2 han i vår familj. Hur svårt ska det vara? Frågetecken.
Ja, nej, det var inte speciellt svårt.
Nej, det var ju jätteenkelt.
Ja.
det är nog ingen som motsätter sig det, tror jag faktiskt.
Nej.
Nej.
Jag tror ingen säger att det.
Nej, men det kanske är 3 hon, 1 han och 3 hen. Mm. Eller liksom, vad tror personen att... Nej, jag orkar inte.
Ja, och hur är det då för ett barn att växa upp i en sån familj där barnet inte känner sig som det som han har definierat dem som?
Mm.
Och när det tydligen är så otroligt viktigt för Rolf att det är så här, och han har den här formen av aktivism också i ryggen.
Alltså är det något som är aktivism? Ja, precis. Är det något som är aktivism i det här, så är det väl hela den här vägra hen. Det om någonting är väl lobbyism? Det är roligt, ja, det här hen-lobbyisterna. Jag har inte sett någon hen-lobbyist. Det jag har sett är att folk som vill använda ordet hen och tycker att det är praktiskt eller bra eller respektfullt, använder det. Andra människor gör det inte. Jag ser inte var lobbyismen ligger i att välja att använda ett ord som är praktiskt eller respektfullt.
Ja.
Nej.
Inget normsystem, som Sivert kallar det, är ju naturligt. Utan det är just ett normsystem som är skapat av oss.
Mm.
Så att, och då kanske det, då är det faktiskt så att det han uttrycker här är ju ett förakt mot dem som helt enkelt inte passar in i de här normerna.
Mm.
Det är ju inte ett förakt egentligen mot dem som inser att det är så, att det finns de som inte passar in i normerna. Utan det är ett förakt mot dem som inte gör det. De som bryter de här normerna som han så krampartat håller fast vid.
Mm.
Och det är ju vidrigt.
Jag letar upp inlägget och för att se vad det var som liksom diskuterades i det inlägget som jag kommenterade på, och för att komma ihåg vad det faktiskt var för svar jag gjorde. För det kommenteras en del så här att hen betyder faktiskt höna på engelska liksom. Men det roliga var att jag tryckte, när min kollega hade skrivit hen, så har Facebook en sån här visa översättning-knapp, och så tryckte jag på den, stod bara höna. Så jag tog skärmdumpen och upp, och så här, Facebook var vänlig nog att översätta åt dig. Jag har bara fattat att hon inte riktigt uppskattade humorn i det. En fråga, kan du översätta barn också när du ändå håller på?
Mm.
Så här, och så förstod jag att okej, det här var inte bara liksom någonting egentligen att skämta på.
Mm. Men det där är ju det konstigaste argumentet av alla. Mm. På ett annat språk så betyder det här ordet faktiskt en annan sak.
Och det är det som var liksom lite så här... Rolig betyder också lugn på danska. Dyker upp här. Hen heter det på finska, och så skriver gäller för både han och hon.
Då det precis. Då. Så jag tycker också det är roligt att de har haft det ordet jättelänge, och jorden har inte gått under för det.
Det var
de har haft det i finska språket ändå.
Det var en kille som kommenterade en gång för ganska nyligen just precis det där när de skrev henne i bara en rubrik och så bara vad heter det, då skrev hon precis det där att hen är höna och det heter han och hon. Då skrev jag att han var en kinesisk dynasti och hon är en engelskans förkortning för honorary. Vad är din poäng? Och då fick jag inget svar på.
Vad konstigt.
Ja, då, jag är förvånad. Fick du säga att du inte fick svar på det? Ja. Gud.
Typiskt åsiktsdiktatur.
Mm. Ja,
jag tänkte snacka lite om vår favorit Benny igen.
Ja, gör det.
Vänta lite, jag ska sätta mig lite bättre och så ta stadigt grepp om skrivbordskanten.
Ta bort hörlurarna, håll för öronen.
Nej, jag vill höra, men jag behöver bara förbereda mig lite på
skiten. Okay. Yep. Ja, Benny Rosenqvist, medium, har ett fantastiskt citat varje dag på tidningen nära. Här är dagens. De som säger att du inte duger, de ljuger. Du är fantastisk. Det är slut på citat.
Okay, jag släpper taget om skriver det.
Men jag tänkte att jag skulle prova det. Om vi säger så här då. De som säger att du inte duger, de ljuger. Du är fantastisk, Pinochet. Tycker ni? Ja, de som säger att du inte duger, de ljuger. Du är fantastisk, Idi Amin.
Ja, men absolut, det tycker jag.
Ja, testa Bennys sanningar här. Ja, verkar funka jättebra.
I verkligheten.
Mm.
Ja. Jag har stött på en annan idiotisk grej under veckan. Faktiskt i flera olika forum som har blossat upp. Har ni hört talas om termen juridisk abort? Jag vet inte om jag har pratat om den tidigare.
Ja, det har jag. Vi kan ha pratat om det tidigare. Ja, men det var i så fall något år sedan. Så att...
Jag är lite osäker. Men jag vet inte varför det här har blossat upp precis nu. Frågan har lyfts alltså av olika personer på olika forum. Bland annat på feministiskt forum och ett på humanistiskt forum, och det är på olika ställen som det här lyfts, och jag vet inte, som sagt, inte, det kan vara tillfällighet också, men vad det går ut på i alla fall är att vissa anser att män ska kunna göra juridisk abort, så att om man har gjort en tjej gravid så ska man då kunna abortera sig själv juridiskt. Man aborterar alltså inte barnet utan sig själv från faderskapsansvar. Och då ställs frågan då, vad tycker man om det här? Och då är det väldigt många som tycker då att ja, men i jämställdhetens namn så måste det ju vara så. Och
det är jättejämställt.
Förklara gärna.
Ja,
jag förstår inte.
Nej, för grejen är den då, att vad man menar då är att det är inte jämställt då att kvinnan kan helt själv välja ifall hon ska göra abort eller ej. Men mannen har ingenting att säga till om, och för att det ska bli jämställt så måste mannen ha någonting att säga till om och också kunna göra en juridisk abort. Men jag tycker
det är inte samma sak.
Nej, det är ganska löjeväckande att göra den här jämförelsen överhuvudtaget. Att jämställa att avsäga sig ansvar för det barn man har varit med och producerat med att ta bort det barnet. För det är ju liksom ett medicinskt ingrepp.
Ja.
Jag kommer ihåg att den här frågan blossade upp, om det var för något år sedan eller så. När det var flera tidningar som skrev om så här, pappa mot sin vilja, och skrev olika sådana grejer. Då tyckte jag att det var lite intressant, för hur blir man pappa mot sin vilja? Om det då inte är någon slags våldtäkt inblandat. Och det var det inte i något av fallen som skrevs. Och ändå så säger de att de är pappa mot sin vilja. Och det tycker jag är ett intressant begrepp, för att det är ju faktiskt så också att män kan faktiskt ta ett preventivt ansvar.
Ja, absolut.
Man måste inte bara... När det är en sån här gråthistor, hon sa att hon gick på piller, men hon gjorde inte det, eller hon tjatade så att jag till slut ställde upp, eller någonting sånt där. Ja, du kan ju faktiskt ta ett eget ansvar också.
Ja.
Alltså, för en man att sterilisera sig, det är ju dessutom... Man kan ju omvända det. Man kan ju gå tillbaka igen. Det är ett jättelitet ingrepp och... Det är reversibelt. Jag tycker inte att det finns någon som helst ursäkt för en man att inte ta det ansvaret.
Nej, man behöver inte ens gå så långt, så det räcker med en kondom. Även om personen man är med säger att de tar ett piller, det går inte att se, men en kondom går att se.
Absolut.
Ja, nej men vi, och skydda mot andra saker, som om vi pratar om ett tillfälligt one night stand eller vad man ska kalla det. Du går hem med någon som säger att ja, nej men det är lugnt, jag går på piller. Okej, okay, men könssjukdomar? Ja. Jag vill fortfarande ha en kondom på mig.
Mm. Ja, men absolut. Det finns ju massa sätt. Det är ju verkligen... Det här är sån jävla bullshit. Och jag tycker att det är så sjukt att man ska kunna bara, nej men vänta, jag vill inte ta ansvar för det här. Nej, fast du har redan sagt att du vill ta ansvar. Den samma sekund som du struntar i att skydda dig, så har du sagt att du vill ta ansvar för ett eventuellt barn.
Du vill ju ta den risken,
ja.
Ja. Så är det.
Men då ska du liksom egentligen, ska det vara jämställt om man faktiskt ska ta det på en löjlig nivå, så ska också, då ska både mannen och kvinnan ha rätt att göra liksom en riktig abort, om man säger så. Och båda två ska ha rätt att göra en juridisk abort på samma nivå. Mm. Om det ska vara jämställt, om det är det vi pratar om.
Men hela situationen blir ju absurd om man då ska helt plötsligt ha två föräldrar som bara avsäger sig allt juridiskt ansvar för det barn de har producerat. Mm. Det blir ju, alltså, nej. Och problemet som jag också har påpekat då i de här situationerna är just det att om kvinnans rätt till hennes kropp ska vara absolut, och om vi är överens om det, som man oftast är i sådana här forum då, att folk tycker att jo, men självklart, men mannen ska också ha den här rätten. Ja, men den rätten, det här som du föreslår påverkar ju hennes situation. Om hon inte har de medel som krävs för att föda upp ett barn själv, så kan den här, det kan påverka hennes beslut. Hon kan tvingas mer eller mindre till en abort för att mannen inte vill ta sitt ansvar.
Sen är det ett barn som liksom blir till utanför ett äktenskap, så behöver man ju liksom fastställa faderskapet, och det kan man ju tvingas till att göra via DNA-test eller blodprov och sånt där, men man kan, det räcker ju med att båda två skriver under. Vill inte mannen skriva under, så har man ju liksom på sätt och vis redan gjort det här som de pratar om, med en juridisk abort. Blir inte faderskapet bekräftat eller fastställt, så är man ju där. Alltså det finns ju på sätt och vis redan. Om mamman går med på att nej, men vi drar inte det vidare, så har man ju redan gjort det. Den, alltså möjligheten finns ju på sätt och vis redan, så länge man inte giftar då. Jag bara säger nej, jag vill inte ta det ansvaret.
Nej, precis.
Men det krävs ju då att båda är överens om det. Mm. Mamman kan ju tvinga fram liksom ett test för att säkerställa faderskapet.
Ja, nej, men det är klart att det inte är någon, alltså abort överlag är ingen supersimpel fråga, men jag tycker just att det här är faktiskt en ganska enkel fråga, en ganska löjlig idé överhuvudtaget.
Jag blir väldigt irriterad över själva begreppet också, alltså juridisk abort. Jag tycker det är missvisande som fan.
Ja.
Och man kan inte säga att så här, då blir det här jämställt, för det är inte jämställt, och jag har väldigt svårt att se hur det ska kunna bli det utan, vad ska man säga, framsteg i forskningen. För att, att en kvinna ska gå och bära på ett barn med fara för sitt eget liv i 9 månader. Redan där är det ju ganska ojämställd process, får man lov att säga.
Ja, visst.
Om man inte har något svårtning då som kan bli gravid.
Ja, just exakt.
Uppenbarligen.
Ja. Då har du jävligt rätt i.
Mm. Ja, så är det faktiskt.
Kan Arne, kan väl jag?
Ja, men precis.
Jag brukar säga.
Det är rätt inställning.
Det är min personliga slogan.
Den egenskap av reklamare, för att säga, du får jobba lite på den.
Ja, men precis. Okay. Mm. Vi tar och går vidare och slänger oss in i nyhetsronden. Vi ska börja i USA, för att flera av USAs främsta datavetare hävdar nu att de mer eller mindre är säkra på att siffrorna i det amerikanska valet har manipulerats och att vissa delstater bör räknas om. Med tanke på att Clinton fick över 2 miljoner fler röster än Trump och ändå inte vann, så kanske det finns skäl till att vara fundersam åtminstone.
Ja, surprise, så motsätter sig Trump en omräkning.
Ja. Det var konstigt, för innan han visste att han hade vunnit, alltså när han trodde att han skulle förlora, då gick han ju i stort sett ut och sa, vad resultatet den blir, det ska räknas om, det här känns inte bra. Sen han själv vann, bara, det var ju fan bra räknat ändå.
Mm, ja, precis.
Och i kategorin lite underligare nyheter berättar Aftonbladet om ett klankrig som startade med att en apa som var husdjur till en familj slet en sjal från huvudet av en flicka i en annan familj någonstans i Libyen. Det hela eskalerade ganska fort över några dagar till att innefatta stridsvagnar och artilleri och andra tunga vapen.
Okej, ja.
Mm, jag läste det, att de har dödat apan också. Ja. Som startade hela kriget.
Ja, det
är väl inte mer än rätt.
Ja, precis. För 64 år sedan, alltså 1952, så uppstod en dimma i London som höll i flera dagar och dödade över 12 000 personer och gjorde att över 150 000 fick uppsöka sjukhus. Man har sedan dess undrat vad som gjorde dimman så enormt farlig, och nu har forskare kommit fram till svaret. Det här är då genom att analysera föroreningar i bland annat Kina som man har kommit fram till det. Vad som har hänt är att kvävedioxid konverterade relativt harmlös svaveldioxid till svavelsyra, vilket tydligen kan hända då vid extrema luftföroreningar. Det låter väl mysigt, va?
Inte ett dugg faktiskt. En sån dashcam-film från Ryssland är ju jättepopulärt att ha kameror som filmar allting som händer ifall någon... Ja, det är ju en massa försäkringsbedrägerier och grejer.
Ja.
En sån dashcam i alla fall har fångat Yeti på bild, påstår de. Ja, gå gärna in och kolla på den här videon och avgör själva. Det skulle faktiskt kunna också vara någonting annat. Typ en person som går över vägen klädd i bruna kläder. Eller någonting.
Du är inte övertygad alltså?
Nej, den övertygar inte mig.
Nej, okej. Okay. När Tiffany Albert i Indiana tyckte att hennes son, som genomgick behandling för sin cancer på ett lokalt sjukhus, skulle flyttas till en bättre avdelning, så gjorde hon vad varje ansvarsfull moder hade gjort. Hon injicerade avföring i sonens droppåse. Personalen på sjukhuset kom på vad det var när de riggade upp en dold kamera efter att ha fått väldigt märkliga provsvar. För tydligen så ska inte fekalier finnas i blodomloppet bara sådär.
Jaså?
Hon har nu arresterats.
Har du någon källa på det?
Nej, det har jag inte.
Nej, det var någonting. Ja, okay. Mm.
Ja, enligt dem på sjukhuset så var det i alla fall så. Mm. Och enligt en anställd på en skola i Värmland så orsakade skolans wifi att hen fick svåra medicinska besvär, vilket hen anmälde till kommunen. Kommunen tog detta på allvar och gjorde en omfattande mätning på skolan som råkade visa att strålningsnivån på skolan inte påverkades nämnvärt om wifi-utrustningen var påslagen eller ej. Besvären verkar således komma från något annat. Och det är väl så att det går lite så när man själv diagnostiserar problem på det här sättet. Vi hoppas ju såklart att de kommer fram till vad henne påverkats av i verkligheten.
Ja, ja.
Ja, vi ska gå in i diskussionsronden och vi ska börja med något så intressant som Ebba Busch Thor, KDs, Kristdemokraternas partiledare.
Ja, det är ju spännande.
Ja, väldigt. Hon var nyligen med i tidningen Cafés Fördomspodden. Och där fick hon frågan om hon då på riktigt, inom citationstecken, tror att Adam och Eva var de två första människorna på jorden. Och på det svarade hon ja. Och nu är det ju så då, kan man ju konstatera, att jag menar, okej, hon är såklart kristen. Hon är ju ändå partiledare för vårt enda öppet kristna parti. Och Christer Sturmark, väldigt kritisk till det här då. Han har pratat med Nyheter 24 om det här och han säger att jag utgår från att Ebba Busch Thor skämtar när hon säger att hon tror att de två första människorna var Adam och Eva. Annars har vi en partiledare som fundamentalt förkastar vetenskapen i klass med Donald Trump. Det vill jag inte tro om Ebba, som jag tycker ofta verkar mycket klok, säger Sturmark då, Nyheter 24. Mm.
Och så säger finns ju skillnad på vad man säger och vad man faktiskt anser. Mm. Man säger så, tror säkert på en allegorisk nivå kanske att det här finns och när, eller bara att det var på det här sättet. Men när frågan kommer så svarar man givetvis om man tror på det, för man tror på berättelsen på någon nivå. Även om, ja, skitsamma, jag ska inte försöka försvara det uttalandet, för jag tycker egentligen att det är dumt. Men jag tror att det också kan finnas en...
Ja. Du vill väldigt gärna försöka få det här till någonting annat än vad det är. Jag tror inte att det är någonting. Det är precis här som det låter. Hon har väl tidigare gått ut med att hon... hon är ju någon typ av kreationist. Det har hon ju sagt tidigare. Så ja, jag menar, det här är inte konstigt.
Nej, det på det sättet så är det inte jättekontroversiellt. Och jag kan också känna att som politiker som har den rollen och den position som hon har, så är det faktiskt viktigare vad hon säger än vad hon tror. Hon kanske inte tror på det här alls. Men jag tycker faktiskt att det är viktigare att på något sätt bejaka det faktum att det här är någonting som vi känner till. Vi vet att det inte är så här. Och att förkasta, precis som Sturmark säger här, att förkasta känd vetenskap på det här sättet, så fundamental vetenskap som alltså är känd sedan årtionden tillbaka, längre än så, det är ju allvarligt för någon som vill ha en styrande position och bestämma saker som kanske vuxentänkande människor skulle kunna bestämma annars i hennes plats. För det här är ju uppenbarligen någonting som, alltså det är hela den här idén om Adam och Eva är ju infantil. Den är så otroligt barnslig. Och det är precis det man kan förvänta sig att fåraherdar för 2000 år sedan kommer fram till. När de ska försöka drömma upp. Nu är det här äldre i och för sig, de mäter från Genesis, men ändå. När förevetenskapliga människor ska försöka komma fram till hur kom vi egentligen hit? När man har ett litet barns förståelse av sin omvärld, precis som de här människorna hade, jämfört med hur vi är idag i vår kunskapsnivå. Då är det sånt här man kommer fram till. Det är såna här svar som barn kan ge. Mm. Och att en vuxen politiker som verkar på riksnivå sitter och på allvar hyser såna här idéer och åsikter, får man lov att säga då. Det är allvarligt, tycker jag. Jag tycker det är väldigt allvarligt att man kan sitta och säga på något sätt stolt då att jo då, det här är min tro. Och jag var tvungen, jag bloggade om det här precis när jag hörde om det, i princip igår skrev jag om det. Och jag jämför det här, för jag brukar i diskussioner, när folk presenterar såna här fullständigt idiotiska och verklighetsfrämmande idéer, verklighetsfrånvända idéer rent av, så brukar jag säga bara att okej, tror du att jorden är platt eller rund? Ja, men den är såklart rund. Okej, men hur vet vi det då? Hur vet vi att jorden är rund? Jo, det vet vi genom vetenskap. Det är vetenskapen som har gett oss det. Precis som i princip allt annat i livet som vi tar för givet. Och att säga då att man, jo, men det är självklart att jorden är rund. Ja, okej, så viss vetenskap accepterar det. Men då kan man tänka så här att hade de accepterat den vetenskapen ifall Bibeln exempelvis rakt ut hade sagt att jorden är platt? Förmodligen inte. Mm. Eftersom det är uppenbarligen så de jobbar. De är så extremt selektiva i sin acceptans av vetenskap.
Problemet är ju att om man ska börja se till alla de här, vad ska man säga, grunden för kristendom, om man börjar ta varje påstående och bara låter det här rimligt, nej, det här går emot vetenskapen, som det är med nästan allting, skulle jag säga. Mm. Om man då ska följa vetenskapen, till slut så är ju ens tro då helt tom. Det finns ju ingenting kvar då. Så att jag kan ändå på något sätt förstå att man, nej, men nu tänker jag tro på det här. Och att man bara försöker att inte hamna i diskussioner om det. För att man kan inte riktigt rationellt förklara det. För det är ju inte rationellt. Det är ju motsatsen till rationellt.
Mm. Ja.
Men jag tycker också att man på något sätt...
på Adam och Eva om att tro på allting annat egentligen.
Ja. Nej, men det är ändå att man nedvärderar sin egen tro också på något sätt, tycker jag. När man skjuter ut den till... Ja, när man skjuter in den i de såna här absurda fält och säger att det här behöver jag och det här tror jag på oavsett vad verkligheten säger.
Ja, men det är väl det som är tro, eller?
Ja, men alltså tro behövs ju inte inom de områdena. Om man applicerar tro där tro inte behövs, där vi har fakta, då är man ute på ganska hal is. Istället så skulle man kunna säga att ja, okej, alltså, okej, Adam och Eva var inte först, det här var uppenbarligen symboliskt för de första människorna. Och jag tror fortfarande att Gud skapade människan, men via den här processen. Då är man inte ute på hal is längre. Utan då har man räddat upp sin tro på något sätt och sagt att ja, okej, ja, det var inte riktigt så. Vetenskapen visade någonting annat. Jag tror fortfarande att Gud existerar. Jag tror fortfarande att Gud har haft ett finger med i spelet.
Och då... Mm. Jag tycker ju inte att den grejen är ju inte heller jättebra. Den är ju inte klockren att passa. Nej, men Gud skapade människan via den här processen.
Nej, men jag tror...
Det kan ju komma följdfrågor på den.
Det bör det också göra med. Och jag tror inte att vi på något sätt kan hitta ett resonemang här som räddar kristendomens ansikte.
Nej, precis.
Och det kan inte de heller göra, men jag tycker att det sämsta alternativet det är att säga i princip att vetenskapen kan ingenting och jag tror det här istället oavsett.
Ja, nej, alltså det är klart jag håller med dig på det sättet, men jag tror ändå att många sätter en gräns på något sätt att nej, men nu tänker jag faktiskt, nu tror jag så här, att man bara bestämmer, det här tror jag på. Jag tänker inte tänka så mycket på det, jag tänker inte forska så mycket kring det, utan nu står det så, då är det så. Hon försöker ju oftast ducka alla de här frågorna om kreationism och sånt där. Hon gjorde ju ett uttalande, men det var ju flera år sedan, och sedan dess så vill hon ju inte riktigt svara på det. För jag tror att det är inte smart att säga såna här saker i Sverige.
Nej, vill man bli tagen seriöst, och det tycker jag gäller det här också, vill man bli tagen på allvar. Och det är det här jag tycker jag gillar Sam Harris liknelse som han använder i när folk sitter och pratar om det här med att folk, att man är mer än vad man tror och man är en själ och man är alla de här grejerna. Och han säger då att ja, men om någon sitter och säger att jo, men jag tror på Elvis och Elvis finns i oss alla och till och med du kanske är Elvis. Då betalar man ett pris, ett socialt pris om man torgför sådana idéer. Men när det egentligen är precis lika larvigt att säga det som att säga det som kristna säger regelbundet. Och det är ju det här att kristendom och speciellt kristendom i våran kultur, men även andra religioner, har ju ett frikort i våran miljö. För att ja, vi ger dem ett frikort, vi tillåter dem att säga sådana här grejer.
Visst är det så.
Och vi accepterar det för att ja, men det är tro. De säger det för att de tror så. För att det är
inte bara det, man ska ju respektera det också.
Ja, ja, visst.
För annars är man ju ett jävla as.
Ja, och man ska värda det och tycka att det är fint på något sätt också. Det är fint att tro.
Det är väldigt svårt tycker jag att respektera någon som är uppenbart vetenskapsfientlig.
Ja, och som går emot vad som är känt.
Ja.
Och bara säger rakt tvärtom, trots att vi vet att det är falskt. Jag menar, det är ju rent utan, ohederligt.
Absolut, och utan argument förutom det står i den här jättegamla boken. Som ju inte är något argument egentligen.
Nej, det är en del av påståendet. Jag menar, Bibeln är ju en del av påståendet. Det är ju inte en del av argumentet.
Nej, precis.
Så att, ja.
Jag blir nyfiken på att lyssna. Undrar om jag ska ta och lyssna på den här fördomspodden. Se.
Det låter ju
mer intressant.
Helt klart intressant. Men jag bara liksom funderar på det. Jag tyckte jag läste någonting om det här om dagen också på Facebook eller på någonting. Om man bara tittar på om Adam och Eva var faktiskt de första människorna. Vad hade de för barn? Vilka var deras barn?
Ja.
Och vilka kön hade de barnen? Så kom man ganska snabbt fram till att nej, men det där är ju inte rimligt. Eller så var de homosexuella och på något sätt kunde få barn.
Ja, det finns idéer om att den enda förklaring som jag har hört är att Adam och Eva skapades på något sätt i Edens lustgård och sen fanns det liksom på något halvvänster då andra människor utanför Edens lustgård.
Men då är de inte de två första människorna.
Nej, men de kanske kom efter då, jag vet inte. Men det är den förklaring som jag har fått, att de träffade på andra människor utanför på något vänster. Men det hela
men
grejen är ganska... Men nu låter vi
på det här försöka applicera logik på någonting som i essensen är ologiskt.
Ja, precis. Det är därför.
Det funkar inte.
Låta bli och kolla lite i kommentarerna. Eller först och främst, de brukar ju alltid ha en sån här liten fråga på Nyheter 24 kopplad till en sån här ja-nej-fråga.
Ja.
Och den här, jag tänkte att det skulle vara typ, tror du på Adam och Eva? Det var det inte. Tror du på vetenskap? Ja, säger 1208 inklusive jag. Nej, säger 221 personer. Ja. Och då tror inte på vetenskap. Så ja, kan man inte säga.
Nej, men jag skulle nog faktiskt kunna svara nej på den, för jag tror inte på vetenskapen. Jag har förtroende för. Jag logiskt så inser jag att det fungerar och att det är alltså ett bra system och en bra struktur, men det innefattar inte en tro. Jag behöver inte tro på vetenskapen för att den ska finnas.
Nej.
Men jag behöver tro på Gud för att det ska, alltså, för, är det ingen som tror på en religion så finns den inte.
Nej.
Men vetenskapen finns där oavsett om man tror på den eller inte, den fungerar. Ja. Det är ett sätt att beskriva någonting, det har inte med tro att göra.
Mm, precis. Ja, folk verkar kritisera den frågan lite här i kommentaren också. Jag hittade också en kille som skriver: jag vet inte om Nyheter 24 syfte med den artikel är att dumförklara alla som tror på Bibelns skapelseberättelse, men det verkar tyvärr inte bättre. Till skillnad från evolutionsteorin har Bibelns skapelseberättelse åtminstone en förklaring till hur allt har kommit till. Gud skapade allt. Evolutionsteorin.
Skillnad, ja, men håll käften.
Nej, men vad säger du till mig? Evolutionsteorin däremot har stora brister. Den kan inte förklara det mest grundläggande i sin teori, hur övergången mellan en art till en annan gått till, för man har aldrig hittat några bevis för en sån övergång.
För det första är det så jättefel. Det är påsen. Jag har inte läst tillräckligt mycket för att förstå att de faktiskt förklarar det här. Sen så är det ju fel på en annan nivå. Det är ju för att man ger ett jävligt enkelt svar. Betyder inte att det svaret är rätt.
Nej.
Nej, det är ju väldigt roligt. Men det här är faktiskt svaret på allt. Gud skapar allting. Ja. Jaha, men vad skapar Gud då? Gud. Ja, du kan ju svara Gud på alla frågor jag ställer. Det betyder inte att det är ett bättre och mer verklighetstroget svar.
Det är ett meningslöst svar. Det saknar helt förklaringskraft. Man kan inte komma till någon form av kunskap med hjälp av det svaret.
Nej, så att, nej, det är nästan tvärtom. Alltså.
Ja, det skapar, ja, precis. Det genererar fler frågor bara. Det förklarar liksom ingenting. Ja, jag tycker vi kan släppa Ebba Busch Thor, men vi ska fortsätta och prata lite om katolska kyrkan. Mm-hmm. Det är nämligen så här att goda nyheter för alla kvinnor skulle man kunna säga egentligen. Då, för att de har ju haft
äntligen.
I söndags här nu så tog katolska kyrkan vad de kallar deras Year of Mercy tog slut. Och det här året då, under det här året så fick så gav katolska kyrkan då alla präster rätten att förlåta abort.
Åh, och vad snällt.
Ja, det var ju snällt. Och men då var det så här att påve Francis då. Ja, ja, visst, såklart, det är ju en synd. Men påve Francis nu då har valt då i sin oändliga visdom då att förlänga den här makten då, eller det här tillståndet eller vad man ska säga, för prästerna då att förlåta abort på obestämd tid. Så nu ni syndare kvinnor där ute, ni kan bli förlåtna här i katolska kyrkan. Tid. Ja.
Var förlåtelsen tidsbegränsad innan? Vi förlåter dig i 24 timmar eller vi förlåter dig...
Ja, de, egentligen krasst sett så fick de bara...
År.
Ja, under det här året då, så fick de förlåta kvinnor för abort.
Okej, okay, men och men när rätten, någon väl fått förlåtelsen så
den är klar. Då är det klart.
Okej, okay, men då var det bara lite otydligt.
Ja.
Förlåtelsen är för evigt inte, den är inte tidsbegränsad, men möjligheten att förlåta var tidsbegränsad.
Den var tidsbegränsad, ja, men... Det var den.
Men då är jag på banan typ, tror jag.
Ja. Så ja, det känns väl bra. Eller vad säger du, Frida? Nu kan du, om du har en abort någon gång så kan du bli förlåten i katolska kyrkan.
Känns ju skitskönt. Ja. Man har försökt klämt in alla sina aborter under det här året. För ja, precis. Det är nu jag vet att det är grönt ljus. Mm. Det känns skönt. Du kan jag sprida ut dem lite mer under livet.
Ja, men nu, ja.
Nej, jag förstår fortfarande inte riktigt varför... Vad spelar det för roll? Varför ska de kunna förlåta? Eller, jag förstår inte. Nej, vad har de med det att göra?
Det är ju så extremt hycklande också att säga så här: det här är helt oförlåtligt, du har tagit ett liv. Men om den här killen i den här särken säger okej, okay, du är förlåten. Då är du förlåten.
Mm.
Alltså,
vad det handlar om egentligen är ju mycket det att det här är ju någonting som för oss inte ter sig som speciellt naturligt att kyrkan ska ha någonting att säga till om alls över. Men vad man får tänka på här är att det här är alltså världens förmodligen mäktigaste organisation som nu mer eller mindre cementerar till 100% att det här är visst någonting som de har med att göra. Och talar om då för väldigt många katoliker världen över, de är väl upp mot 2 miljarder eller vad är de, kristna i alla fall. Katolikerna är väl de största, tror jag. Så att det är väldigt många nu som får till sig och får klart för sig att de är skyldiga kyrkan en ursäkt. De är skyldiga att ta sig till kyrkan och bli förlåtna. För att de har syndat och de måste bli förlåtna av kyrkan för det.
Nej.
Nej, men det, alltså för oss så är det klart att vi kunde ju inte skita mer i det, ärligt talat, vad de tycker om saken. För att jag menar, för någon som inte är, jag menar, synd, bara det som ett koncept, och synd är ju ändå någonting som är väldigt djupt rotat som koncept i vårt samhälle. Och
ja, det är synd.
Det är det verkligen. Och skulle någon fråga även en icke-troende, till exempel då, är du en syndare, så skulle den förmodligen svara ja på den frågan, eftersom man rent krasst sett passar in på de sju dödssynderna och allt det här. Men faktum är ju ändå det att synd är ju ett religiöst begrepp, och mer specifikt ett kristet begrepp, ja, som inte appliceras på någon utanför den egna religionen. Jag menar, jag är ingen syndare. Jag är absolut inte, jag är ingen syndare. För jag ställer inte upp på det konceptet överhuvudtaget. Så att man måste ju ändå acceptera konceptet, och det här är ett koncept som kyrkan har skapat. Att synd existerar, man måste bli förlåten från sin synd, och därför måste man komma till kyrkan och bli förlåten.
Ja, men alltså, om man ser det på det här sättet, så är kyrkan liksom den mest perfekta scammen någonsin. Mm. Det är liksom, man hittar på att saker är fel, och sen så ska man komma till oss och be om ursäkt för det som vi tycker att ni har gjort fel.
Mm.
Det är lite som Stim, fast tvärtom, eller på något annat sätt.
Det där fattar jag inte alls.
Ja, men man tutar i folk att de är sjuka och att de är de enda som har botemedlet. Och därför måste man komma till dem om och om igen för att botas kontinuerligt från den här sjukdomen.
Mm.
Det är som du säger, det är den perfekta skammen. Och de har förfinat den, och det här är någonting nu som mer eller mindre, ja, nu har de ju kanske då accepterat på något sätt att ja, vi kommer inte kunna göra någonting åt abort. Så att då kan vi lika gärna använda det som ytterligare ett verktyg för att tvinga in folk till oss. Och det är ju det man gör med det här, helt enkelt.
Mm.
Tidigare så har det kanske mer eller mindre varit oförlåtligt, eller man har behövt gå ganska högt upp i organisationen i alla fall för att kunna bli förlåten för sin abort. Till biskopar och så vidare har ju kunnat göra det här tidigare.
Det är så bisarrt det.
Ja, men nu har det liksom gått ner då en nivå lägre i organisationen, och nu kan man bli förlåten snabbare. Redan alltså i bikten,
drive faktiskt. Through.
Ja, men precis.
Det är jättebra. Jag tycker att det är hela det här systemet med att, alltså, att man ska kunna göra någonting fel, be om ursäkt, så kan man göra samma sak fel igen, be om ursäkt.
Mm.
Det tycker jag är ett ganska konstigt system. Alltså de kan ju inte tycka att det här är så hemskt egentligen, om det bara är okej för att man säger ja, jag gjorde det här, det var dumt.
Nej, men det är ju det då, att vad det går ut på är väl egentligen det att man måste be om ursäkt. Man måste komma aktivt till kyrkan och be om ursäkt. Och gärna då betala lite kollekt och sitta med på väckelsemöten, och man måste sitta med på de här predikningarna, och man måste komma varje söndag, och man måste
ja, så det är inte liksom det att kyrkan, eller katolska kyrkan, nu säger att nej, men alla som har begått abort är nu ursäktade.
Mm.
Utan man behöver faktiskt också
aktivt, man måste gå till sin präst.
Ja, men dra åt skogen.
Ja, hellre det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag tror vi är klara med katolska kyrkan för det här tillfället. Jag har lagt in en grej under veckans Quack You. Som faktiskt också har med kristendom att göra.
Nej. Och
jag är inte... Det här är lite på gränslandet, skulle jag säga, mellan Quack You och diskussionsforum. Så att jag tyckte inte riktigt att det passade in under diskussionsgrejen heller, för att jag känner att det finns en Quack You här inne någonstans.
du om någon kan hitta den.
Ja, men jag hoppas väl det. Det är så här i alla fall då, att i Nyhetsmorgon så var Hasse Aro med och körde någonting som kallas för brottskvarten eller något sånt där. Och där han pratar om saker som har hänt. Och tidigare då så pratade han om en kvinna som heter Eivor, som hade blivit lurad då under det här snökaoset som det faktiskt var i Stockholm nyligen. Så hade det kommit ut bedragare och påstått sig vara snöröjare och så vidare, och krävt äldre människor på pengar. Och vissa av de här hade betalat pengar för tjänster som sen såklart inte levererade, utan de var mest ute och fiskade efter pengar helt enkelt. Eivor då blev lurad på en tusenlapp, och det här var hennes matbudget för de kommande 2 veckorna som hon försvann här. Och nu var det här fallet med igen i Nyhetsmorgon. Och vad som hade hänt då var att den gode samariten Marcus Karlqvist från Örebro hade ringt in till programmet efter att Eivor hade varit med och de hade berättat om det här fallet då. Och han valde då att donera 1000 kronor till henne. Och det här kan ju tyckas då vara enormt fint gjort.
Ja, det tycker jag var fint.
Att kliva in och på det sättet. Men tidningen Dagen skriver om det här. Och jag har även sett och lyssnat på det här inslaget från TV4. Och skälet till att Marcus ringde in och gav de här pengarna är han ganska tydlig med, att det hade inte speciellt mycket med Eivor att göra, utan det var faktiskt så att Gud talade om för honom att han skulle ringa in och ge henne 1000 kronor. Och sen såg han det då som en otrolig chans att få prata om Gud och Jesus och allt det här i TV. Så han var ju såklart med i programmet och berättade att Gud pratar med honom, och att det är viktigt för honom då att att göra som Gud säger. Och han hade frågat Gud om vad han skulle göra i den situationen, och Gud hade talat om för honom att man skulle minsann ge de här pengarna. Så vad Marcus här säger då egentligen är ju det att han är ingen speciell etisk person, utan han gör som han blir tillsagd. Precis som många andra som hävdar att de har gudomlig inspiration har sagt genom åren. Och så frågan egentligen då, är det här ett moraliskt handlande? Jag tycker inte att det är det. Sen tycker jag att det är jättebra att Eivor har fått tillbaka, hon har ju inte fått tillbaka sina pengar, hon har ju fått Marcus pengar.
Guds pengar.
Ja, precis. Hon har ju fått matpengar, och det kan man ju säga är det centrala här i. Hon fick tillbaka,
absolut,
hon fick pengar, och hon kommer att klara sig i 2 veckor till. Och det är jättebra.
Handlingen är ju fin. För att det blir, ja, det är ju en god gärning. Men frågan är ju som sagt det här som ligger bakom, att man ska behöva bli tillsagd. Jag känner lite som barn som ska plocka undan efter att de har ätit middag. Att de bara springer från bordet, och så säger de för att, nej, nu plockar du undan efter dig. Då är det ju inte efteråt, oj vad duktig du var som ställde undan din tallrik. Det är ju inte duktigt om någon ser till först.
Nej.
Det är ju lite så det känns här.
Men det är också det att när Marcus pratar om det här i efterhand, den här handlingen och effekterna av det, så nämner han inte Eivor överhuvudtaget. Han verkar inte i den här intervjun som Dagen gjorde till exempel, det här som de skriver om här då, det verkar som, de har ju pratat med den här Marcus också då, såklart. Han nämner ingenting om henne. Han verkar inte vara speciellt intresserad av att hon nu kommer klara sig längre, utan hans fokus i hela det här är ju det att han fick prata om Jesus i TV, eller om Gud i TV. Och han hoppas att det här kommer dra fler till kyrkan, och att fler kommer våga lyssna på Gud efter det här.
Amen.
Så att hans syfte med att göra det här tycks ju inte vara att hon ska ha fått pengar, utan det tycks att vara att sprida sin religion. Nej. Helt enkelt. Så att jag är lite kluven till hela det här fallet faktiskt. Alltså, jag är inte kluven till att det är bra att hon har fått pengar. Det är absolut inte kluven till. Det tycker jag är jättebra. Men jag tycker att det känns lite halvhjärtat att ge pengar och sen tycka att ja, jag blev tillsagd att ge de här pengarna. Oj vad bra det var att jag blev tillsagd att ge de här pengarna. För nu kanske andra kan bli tillsagda och göra saker i sitt liv också.
Mm. Ja, det är ju lite bitter så eftersmak.
Att, ja. Så jag... Ja, det tycker jag absolut att det gör. Så att det är därför jag känner att jag tar upp det här under veckans quack you. Jag känner inte att det är på sin plats kanske att säga quack you till någon. För att, som sagt, hon fick pengar. Ja. Alla går ur det här glada egentligen. Men ska man titta på syften och allt det här så tycker jag kanske att det finns...
Men vi kanske kan köra en fuling och skicka en quack you till Gud, som borde se till att hans fans lär sig varför man ska göra bra saker för andra människor. Psst, och att det inte Frida, ska vara för att göra reklam för honom.
Frida, ja. Gud finns inte. Ja.
Oj, kan vi klippa bort det här?
Ja.
Okay. Ja, vad tror du? Quack you till Gud. Det är väl inte det ett fräsigt nytt grepp?
Ja.
Jag vet inte.
Ja, det är...
Ja.
Bra. Jo, man kan ju tycka att Gud kunde ju hellre då stoppat bedragaren kanske.
Ja, så kan man också tänka. Det är smart tänkt där.
Ja, vi går vidare till veckans scoop. Och eftersom det är juletider, första advent har passerat och allt det här, julstämningen infinner sig, så tänkte jag att vi kör två den här veckan också. Det är inte svårt att hitta de här, som ni märker. Och lite jultema på dem, tänkte jag. Båda de här två har många tittare, eller lyssnare ska jag säga mer korrekt, hört av sig om, och så det tackar vi så hjärtligt för, såklart. Så fortsätt skicka till oss ifall ni har några tips. Det som är unikt för den första här är att den här har både Aftonbladet och Expressen tyckt att det var nödvändigt att skriva om. Jag har inte sett det riktigt förut.
Men... båda har gjort varsin artikel om det.
Jajamän.
Så det är inte liksom att de har tagit från TT, utan...
Nej.
Oj, förlåt. Nej, okay. Jag tyckte det var en rolig tanke på att TT skulle skickas ut det här. Det kanske är nästa steg.
Ja, nej, som exempel. Ja.
Nej, absolut.
Men då vet jag. Bra.
Då ska vi börja hemma hos Marie Johansson och hennes sambo Mattias. Där Marie då, de bor i Valdemarsvik. Hon hade julpyntat. Hon skulle jobba på helgen och hade inte hunnit sätta upp julgardinerna. Så att hon bad Mattias göra det och det blev fel.
Mm.
Ja, och nu vill inte Mattias sätta upp gardiner längre. Så att, ja, nu vet ni det. Mattias var alltså dålig på att sätta upp julgardiner.
Han satte upp dem upp och ner.
Ja, precis.
Gardinstången längst ner och gardinerna uppåt.
De, precis. Ja, de föll uppåt.
Ja. I sådana fall hade det faktiskt varit en nyhet värd att skriva om.
Ja, det hade det varit. Men nu tyckte då, som sagt, Mattias ville inte sätta upp gardinerna mer. När hon åker hemifrån. Det får hon tydligen göra då. Så att det tyckte både Expressen och Aftonbladet tyckte att det här var nyhetsvärde.
Jag tycker det är intressant att de lägger under just nyheter också. Det var skillnad om de bara la under något som hette, jag vet inte,
trams,
viralt
kanske.
Eller trams eller ja.
Men den riktiga, om vi ska komma ihåg någon hjälte den här säsongen, den här julsäsongen, så borde det ändå vara Ravina Bamo som köpte en påse saffransgifflar av märket Pågen från en affär i Luleå. Hon skulle avnjuta dem här med julmust nu så här på första advent. Hon älskar både julen och saffransgifflar, säger hon, så det var första påsen för året. Men det började inte som hon hade tänkt sig. Hon öppnade påsen och insåg att allt inte stod rätt till. Bland alla saffransgifflar så låg det en kanelgiffel. Och det här då gjorde henne besviken. Så att hon kontaktade med väldigt, under väldigt upprörda former. Hon blev chockad. Hon kontaktade Pågen.
Men herregud, människor.
Och kräver nu någon form av ersättning. Och Pågen har lovat att kontakta henne för den här enstaka kanelgiffeln som hade smugit sig ner i saffransgiffla och förstört hela Ravinas jul, får vi gissa. Så att, ja.
Alltså, är det så lätt att förstöra julen för henne så får den gärna vara förstörd. Alltså, ja. Ärligt talat.
Och jag tänker inte kontakta media om det här, för jag ser inte oss som media. Jag tänker inte kontakta media. Jag köpte mandelkubb igår. faktiskt. Jag tycker
var det din 85-årsdag eller?
Nej. Det hade annars varit ett väldigt bra tillfälle. Ja. Jag råkar tycka om mandelkubb väldigt mycket. Problemet var det att när jag öppnade den här lådan så luktade det alltså så otroligt starkt av ammoniak att det gick inte att äta de här. Och det kan jag tycka är mer av ett problem än att det låg en felaktig giffel. Jag tänker som sagt inte göra en medial grej utav det här, utan jag tycker mest att det var väldigt störande att det stinker ammoniak ur den här lådan mandelkubb.
Ja. Då att de har bytt ut äggen i recepten mot kiss. Jag tyckte det var jobbigt.
Tydligen är det så när man hanterar sån här, vi har läst på om vad det här kan bero på, för jag blir lite fundersam. När man hanterar sån här bittermandelessens och den inte torkar ur ordentligt då, så kan det börja dofta ammoniak, och det är uppenbarligen det som har hänt här då, att det har inte torkat ur ordentligt och därför det luktar väldigt, väldigt kraftig ammoniak istället.
Men det förklarar inte varför det var en kanelgiffel bland saffransgifflarna?
Nej, utan det förklaras istället av att de här bakas efter varandra i samma ugn, så en har fastnat och varit kvar när de
Men jag tycker faktiskt att pågen får ta sitt ansvar och se till att sådana här misstag inte kan ske. Men
ja.
Det är ju inte acceptabelt. Om man inte klarar av att äta kanelgifflar så kan man ju inte få en kanelgiffel i sina saffransgifflar.
Ja, det blir som ett hån.
Ja, det är lite som att få vörtbröd i sitt vanliga jävla form franska.
Ja, ja, skulle det hända då skulle vi nog höra talas om det, tror jag.
Då hade TT kablat ut det. Men jag tycker att hennes inlägg på pågens sida som den här artikeln då grundar sig i, där tycker jag ändå hon låter lite skön och skämtsam liksom. Såhär, finna ett fel. Ja, jag är lika chockad som er andra. Alltså att hon har ju rätt kul ton. Alltså jag tycker hon är ganska rolig. Så det är ju inte hennes fel. Jag tror inte att hon har tagit så här allvarligt på det. Utan
förmodligen
det ju
inte, utan det är Aftonbladet som har blåst upp det här till någon sorts nyhet. Vilket det inte är.
Skulle Aftonbladet? Nej.
Precis. Ja, ska vi gå vidare med en händelserik, säkerligen insändare kanske?
Absolut. Får jag bara säga en sak först? Mm. Jag vill ta tillbaka mitt hån om mandelkubb. Jag älskar också mandelkubb.
Ja, vad bra.
Det är lite roligt att håna. Jag är van att bli hånad själv, så jag tänkte att det var på tiden att jag fick ge lite tillbaka kaka till dig.
Det är helt rätt. Jag tar det.
Yes.
Mm. Bra. En insändare då kanske?
Ja.
TT Ela, kommer den härifrån? Rubriken är förbjud löjlig gympadusch.
Okej.
Våra renaste tonåringar i världen ska plötsligt även tvingas duscha efter lite halvlojt skuttande i gymnastiken. Lite skvättande under armarna har funkat i 100 000 år.
Oj! 100 000 år?
Oj. Ja.
Ja. Och vadå lite plötsligt tvingas duscha?
Jag vet inte om den här personen är en liksom... Är det sarkastiskt skrivet det här eller är det...
Jag vet inte.
Vad vill man ska hända här?
Jag vet inte. Jag blir
att ungdomar inte ska behöva duscha efter gympan.
Ja.
Förbjud löjlig dusch också. Det är inte så här att man ska få duscha om man vill. Utan det ska
Nej. Då ska jag absolut inte duscha. Det är ju jättelöjligt.
Ja.
Och varför drar siffran 100 000? Hur länge har vi haft gymnastikundervisning i skolan egentligen? I 100 000 år?
Ja,
yep.
Minst. Ja, det var fascinerande på många sätt. Ja, ska vi då kanske lite förbryllat tacka för oss den här veckan?
Ja,
det kan jag väl.
Ja, då gör vi det och säger hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackyou.se eller på Twitter under kontot kvackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.